Stollar, bollar.
Med Karin, Petra och Björn.
Stollar, bollar.
Säsong 2. Karin, i höstens första avsnitt så tog vi upp den här killen Olli London, den här influencern som opererade om sig och numera identifierar sig som korean.
Och har fått väldigt mycket kritik för det, ja.
Precis. Det tas som en rasistisk provokation. En del trodde att det var ett inlägg i identitetsdebatten. Men själv så säger han att han aldrig har mått så bra och aldrig känt sig så mycket som sig själv. Mm. Trots att han har gjort 18 plastikoperationer för att likna en specifik sångare i ett sydkoreanskt popband.
Ja, det...
Du kommer ihåg?
Ja, det är svårt att glömma. Jag tänker bli komplext och åldras och allting ifall... Mm. Allt är så himla knutet till ytan just nu.
Vi pratade väl om det också, att det var någon som hade försökt få identifiera sig som ung.
Ja.
Men att myndigheterna hade sagt nej till det. Mm. Nu så lyssnade jag återigen på podden Sällskapet, som jag har blivit en reklampelare för. Och där berättade de om en kvinna, en samisk kvinna i Finland, som hade gjort en tv-serie och fått massiv kritik för att hon inte var tillräckligt upptagen med samiska frågor. Det som jag blev intresserad av, det var ett begrepp som de nämnde som var etnostress. Har du hört talas om det begreppet?
Nej, det har jag inte. Vad betyder det?
Det betyder att man helt enkelt inte är tillräckligt upptagen av sin identitet. Så att det har blivit en diagnos, folk går till psykolog och då har det myntats ett begrepp etnostress.
Oj, nej, jag visste inte att det här begreppet etnostress fanns faktiskt.
Nej, det är en kvinna som heter Sharon Brunner. Och hon menar att etnostress är ett amerikanskt begrepp som kommer ifrån hur amerikansk urbefolkning, så kallade indianer, har varit tvingade att identifiera sig så mycket som urbefolkning, därför att de hela tiden måste försvara sitt land, de måste hela tiden profilera sig som sin grupp.
Yeah.
Och det har gjort att de har fått sådana projiceringar på sig. Mm. Och i en sån, när man har det där etnostresstrycket på sig, då börjar man också internalisera de klischéer som projiceras på en som grupp. Du hör, det är ett superkomplext begrepp.
Ja, men samtidigt, jag kan förstå det.
Mm.
Att det skulle kunna funka så.
Dels så är man fast i den kulturella identiteten som ju inte är på ett personligt plan, även om det såklart är det också. Men man är fast i att försvara en kulturell identitet. Man är utsatt för så mycket press och så mycket fördomar så man börjar internalisera stereotyperna. Och då klarar inte individerna den pressen.
Och
helt
också
enkelt.
Ifall du försöker bryta dig loss ifrån det så kan du bli till och med illa sedd av andra individer som tillhör samma grupp.
Precis.
Jag har sett en tv-serie som heter Välkommen till Utmark. Har du hört talas om den?
Nej.
Det är en norsk tv-serie. Och en snabb recension så är den ibland fantastisk och ibland känns det som att den är skriven av en tonåring som har haft för kul. Det är verkligen en blandning av högt och lågt. Men där så blev jag jätteförvånad. För där såg jag den första riktigt onda samen jag har sett i modern tid. Eller ond, det är så enkelt det är inte. Men det är då en samisk man som håller på med sin trolltrumma hela tiden och pratar om att jag hör ihop med naturen, och han har döpt sin hund efter en oskgud, och han pratar om de veka norrmännen. Och
har det kommenterats i...
Jag vet inte. Nej. Om det har kommenterats, men det var så att jag reagerade, för sen visade det sig att han har en riktig jävel till mamma som är same, som är otroligt elak och nedsättande. Och du har en norsk fitta som du har hokat upp med. Hon är enormt nedsättande mot honom för att han inte för sitt samiska arv vidare. Sen så händer det lite grejer, så jag ska inte spoila för mycket. Men jag tyckte det var intressant att tänka på att, jo, men vad fan, bara för att man tillhör en viss etnicitet är det klart att man ska få vara en dum skurk också. Det är också en mänsklig rättighet.
Skvaller.
Så här skriver Jonas Fischer i Språktidningen om skvaller. Enligt sociologen Robin Dunbar har vi struntpratat och skvallrat lika länge som vi har pratat. Det är så djupt inrotat att det kan liknas vid det sociala insektsplockande man finner hos apor. För aporna är plockandet ett sätt att stärka banden mellan individerna i flocken. Ordet skvaller betyder enligt Nationalencyklopedin löst prat som sprids från person till person och finns belagt i skrift första gången 1526 i Nya testamentet, men som verb. Skvallra fanns ordet redan i äldre fornsvenska som talades på 1200- och 1300-talet. Då hade det bara betydelsen prata. Skvaller tros vara ljudhärmande i stil med orden snacka, babbla och sladdra.
Bollar.
Ja, jag har ju sjunkit in i ett konspiratoriskt hål sen vi såg sist.
Låt höra.
Det är helt enkelt så att jag har börjat kolla på klipp på YouTube som handlar om Johnny Depps och Amber Heards skilsmässa. Och det är en dramatisk historia, minst sagt. Och det finns massor av läckta inspelningar, ljud, film, foton från deras utdragna rättsprocess.
Ja, men jag måste bara, själva grunden, alltså, visst skildes de för att han misshandlade henne, eller detta är en version som spreds väldigt tidigt?
Ja, men precis.
Hon la ut bilder direkt där hon var misshandlad.
Ja, de skilde sig 2016 och hon skaffade sig en så kallad restraining order vid skilsmässan. Och du har säkert sett bilderna när hon går ut till en väntande bil. Hon är osminkad och hon har ett stort blåmärke på kinden. Och från början så var det ju... Så tänkte de flesta att vad tråkigt att Johnny Depp var en sån man som gjorde så. Men det var ju inte heller direkt någonting som jag blev förvånad över. För det var så många vid den perioden som visade sig hade ett dolt liv bakom kulisserna.
Ja, du menar under MeToo?
Ja, men precis.
Ja, just det. För där hände precis när MeToo var som mest...
Osäker.
Osäker, ja.
Osäker när MeToo drog igång. Mm. Jag minns inte det längre. Men det är ju i den... Det som hände runt omkring är ju under tiden för MeToo i alla fall. Och efterspelet har varit efter MeToo. Mm. Och de bestämde sig i alla fall för att gå ut gemensamt och sa att nej, vi kommer inte prata med pressen. Det har varit rörigt i vår relation, men vi har ändå alltid älskat varann och nu är det bra med det. så hände inte så mycket mer. Men 2018 så skrev Amber Heard en artikel eller en krönika i en tidning för medborgerliga rättigheter. Och där skrev hon att hon hade varit utsatt för misshandel. Och John Depp blev kallad för wife beater, alltså kvinnomisshandlare, i The Sun, som är en engelsk tidning. Och då, det satte igång en helt ny process. För plötsligt så var det, filmindustrin ville inte längre ta i Johnny Depp. Han blev
pest.
Ja, det var, det skrevs listor att sparka Johnny Depp, och ifall Johnny Depp fick ett pris så var det ta tillbaka priset. Mm. Och man kände att det var fruktansvärt att någon som misshandlade sin fru skulle få fortsätta och vara i rampljuset på det här sättet. Mm. Men Johnny Depp, han stämde då The Sun för förtal. Mm. Och det ledde till att det blev en rättegång mellan Johnny Depp och Rupert Murdoch, som äger The Sun.
Ja, han äger både det ena och det andra. Inte bara The Sun, han äger enormt mycket av Fox News och... Ja,
ja, han är ju verkligen en
mogul, eller vad kallas det?
En mogul, ja. Som närmar sig 90.
Och är gift med...
Jane Fonda.
Nej, det var länge
sedan. Han
nej! Nej, det är inte han. Det var,
Jerry
det var
Hall.
Det var Turner. Precis. Han är gift med Jerry Hall. Som tidigare var fru till Mick Jagger. Förutom att hon har en egen karriär som fotomodell och diverse. Ja, en liten bagatell på tal om skvaller och på hur det hänger ihop och sådär.
Allt hänger ihop. Jag känner att tentaklerna...
Men vem vann?
Ja, det var The Sun som vann. Domaren dömde att visst var det så att de kunde kalla honom för wife beater. Det var helt okej. Och domaren nämnde i domen att Amber Heard hade blivit kallad för gold digger. Mm. Och det kunde ju inte stämma, eftersom hon hade sagt att hon skulle donera allt hon fick från skilsmässan till välgörenhet.
Alltså, du hör vilket spel det är. Det är helt,
ja, vilket spel det är.
Det är helt otroligt.
Men det var inte slut där.
Nej, låt höra.
För att vid det här laget så började det läcka inspelningar. Och det var inspelningar som Amber Heard och Johnny Depp hade gjort tillsammans, de flesta av dem. Där de hade spelat in sig själva när de bråkade för att kunna ta med till sin terapeut, har jag fattat det som. Och problemet med de inspelningarna för Amber Heard, det var att hon erkände misshandel i dem.
Att hon själv hade misshandlat honom?
Ja. Hon sa till exempel, för han säger då en av de här inspelningarna som...
Har du lyssnat på de här inspelningarna?
Oh yes.
De finns att lyssna på?
Ja, de finns på nätet. De ligger på nätet. Han säger till exempel att det är flera miljoner som har lyssnat på dem. Att you punched me. Och hon säger, I did not punch you. Jo, säger han, det gjorde du. Och hon säger, nej, jag vet inte vilken exakt rörelse jag gjorde med armen. But I didn't deck you. I was hitting you, not punching you. Så säger hon. Mm. Hon medger att hon kastar pots and pans på honom i de här inspelningarna. Jättefascinerande att hon säger det här när de spelar in det tillsammans. Liksom.
Men för ett annat syfte då, för att visa terapeuten hur det går till.
Hur det går till.
Men då måste ju han ha övertaget nu.
Han har övertaget medialt just nu. Men han... försökte att överklaga den här domen, för det är också så att han har stämt henne för förtal, och nu inte han stämde först The Sun för förtal, men också Amber Heard för förtal i den här krönikan hon skrev. Mm. Där har han en chans att vinna, men mot The Sun har han ingen chans att vinna längre. Han har försökt och han har också sagt att hon inte har gett någonting till välgörenhet. Och det vet han, för de kontaktade honom från sjukhuset där dit pengarna skulle gå och frågade vart är pengarna. Och så det mesta tyder på att hon inte har gett pengarna till välgörenhet. Och han har nu fått rätt att få dokumenten som ska visa om det här har stämt eller inte. Och uttalanden från hennes advokat som lyder att det ska hon visst. Hon har bara tänkt göra det under 10 år. Och det ska hon visst, men sen har hon blivit stämd av Johnny Depp, så mycket har gått åt till det. Det är ju ett halvt erkännande om att man inte har gjort det man sa att man skulle. För det är ju jättestor skillnad på att göra en 10-årig avbetalningsplan och på att säga jag har gjort det här, vilket hon har gjort då. Så det här sammantaget har gjort att opinionen har svängt på nätet. Det har inte varit så i de tunga drakarna, juridiska tidningarna, och juridiskt, nej, har det ju inte varit till Johnny Depps fördel. Men den på torget, där svänger det nu, och det finns enormt mycket material som då påstås visa att, och det här är ju helt sjukt, men som påstås visa att Amber Heard då har varit så manipulativ, att hon har fejkat sina egna blåmärken och ljugit om det här under flera år, och att det inte bara är så att de har slagit varann eller han henne, utan att hon i själva verket är en sån här fullblodsnarcissist som har varit den som har misshandlat honom. Och det här är ju, det låter ju helt galet. Och det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklar sig. Men det är ju i alla fall inte bra för Amber Heard att hon har erkänt på läktarband att hon slår honom.
Frågan är om det är bra för Karin Blixt att vara helt uppslukad av denna konflikt, kan man också fråga
men
sig.
Men det är också väldigt intressant, för att för en av de sakerna som vi diskuterade under MeToo, det var en grej som jag aldrig har varit riktigt överens med, även om jag kan se syftet med det. Och det är att om någon berättar för dig att den är misshandlad, om en kvinna säger jag är misshandlad, då är det din uppgift att tro på den kvinnan.
Thank you.
Kommer du ihåg ditt första möte med skvaller? Riktigt så här, verkligen framtaget för att du ska få en kick skvaller?
Jag kan inte minnas något enda ögonblick så där. Nej, minns du?
Ja, men jag kommer ihåg, vi brukade åka till mormor och morfar varannan lördag. Och då när man kom in där så hade mormor bredvid sängen en tidningskorg med Svensk Dam, Hänt i veckan. Och där var det var riktiga gamla skvallerblaskor. Och jag och min syrra, vi sprang alltid direkt in dit och la oss på sängarna och läste allt skvaller om alla kändisar som hade hänt de senaste 2 veckorna vi inte hade varit hos mormor.
Oj. Mm. Oj, har jag sagt mer redan nu än vad jag har sagt i något tidigare stolla bollar, märker jag.
Och det är ju ganska trashiga artiklar.
Men minns du någon specifik?
Ja, då stod det väldigt mycket om Joan Collins. Hon träffade en svensk kille vid den här tiden som hette Peter Holm.
Ja, just det. Han var sångare, va?
Det är ingen aning, men först var det kärlek och sen så blir det skilsmässa. Hon anklagade honom för att ha sagt att hon var ful utan peruk. Och det var mycket trassel med det där.
Ja, ja.
Men det är ganska trashiga artiklar och rubriksättningen är gul och lite så är det på nätet också, har jag märkt, när man kollar upp sin information om Amber Heard och Johnny Depp. Det är väldigt ofta just gul rubriksättning och senaste nytt står det ungefär. Och faktum är att jag jobbade en sommar på en camping i Karlstad. Och där hade de, det här var en annan tid, ifall det är några barn som lyssnar, och det enda de hade att läsa var typ porrtidningar. Det var helt naturligt. Det jobbade män och kvinnor där. Och där låg det en packe porrtidningar. Liksom. Och så man satt ju och bläddrade i de här när man hade rast. Och ifall man läste artiklarna i de här tidningarna, då var det skrivet ungefär på samma sätt som Hänt i veckan och Svensk Dam och de här. Jag kände igen stylen. Det var något. De artiklarna handlar ju inte om sex, utan de kanske handlade om att någon hade en häftig motorcykel eller sådär. Det är sant, jag kommer ihåg en sån artikel. Men det var ändå med ett väldigt ett hetsande tilltal.
Gul är ju en signalfärg.
Ja.
En varningsfärg, så att ja, jag förstår precis.
Ja, men tillbaka till Johnny Depp och Amber Heard då. För just nu pågår ett medialt krig mellan de här två stormakterna. Amber Heard som var MeToo's poster girl ett tag. Och Johnny Depp som ju är en fix stjärna, en skådespelarikon. Och de slåss om vem som sätter agendan.
Och vad drar du för slutsatser av detta?
Det är svårt att dra några slutsatser, tycker jag.
Du är mer fascinerad över hur vi använder sociala medier till och med i en sån här konflikt. Att sanningen är så odefinierbar.
För oss som är utanför. Att det pågår ett krig om vems story som ska bli den sanna i slutändan.
Solkido,
hoy viento amado. Y tú. Thank you.
Ja, för först när den här nyheten kom, då trodde ju de flesta, som vi sa, att Amber Heards historia stämde, och då blev Johnny Depp cancelled. Men nu har 1 miljon människor skrivit på ett upprop att ta ifrån henne hennes roll som Mera i Aquaman 2. Så nu cancella henne.
Nej, det är fascinerande. Jag tänkte på, har ni sett det här Powerkvinnor med Camilla Läckberg och några andra framgångsrika kvinnor som skildras i en slags reality-såpa?
Nej, men jag har ju läst lite svidande kritik mot Powerkvinnorna.
Ja, folk retar sig på att ett program heter Power kvinnor. Och då gjorde ju... nu tappar jag namn. Våran gamla... Margot Wallström.
Uh-huh.
Hon gjorde ett inlägg på Twitter där hon... hånade Camilla Läckberg för att Camilla Läckberg sa att garderoben var det viktigaste rummet i hennes nya hus.
Ja.
Och då svarade Camilla genom att kopiera det här Twitterinlägget på sin Instagram. Och så svarade hon i en jättelång text hur hon kom från en enkel bakgrund. Hur hon inte hade någonting. Hur hon jobbade och slet. Hur hon tjänade sina pengar. Alltså hon gav en helt... en jättelång förklaring. Och sen, hon skojade ju naturligtvis. När hon sa att det här var hennes viktigaste rum. Sen så svarade Margot Wallström att hon inte skulle ta åt sig. Och så höll det på sådär. Och Margot Wallström har också kritiserat, jag tror det var Svenska Dagbladet, för att de skrev att använde begreppet kvinnor gifter ner sig. Så det har varit en viss diskussion om det här liksom glamfeminismen, eller vad man ska kalla det, som de här kvinnorna. Men där tyckte jag också, det kanske var för att du just hade pratat om det här, tänkte jag, Camilla Läckberg, hon gör ju så fort hon får kritik. Hon har ju enormt mycket Instagram-följare. Men hon bemöter alla väldigt sådär upfront.
Mm.
Och jag tänkte på att jag faktiskt har sett Margot Wallström också uppsminkad i sådana power-kvinnor-situationer blivit porträtterad. Så att det var ju en slags skuggprojicering, tycker jag, på något sätt. Men det var ändå, jag tänkte, oj, de gör verkligen det här till en twist som en massa människor ska bli engagerad i på något sätt. Det var, ja, jag bara tyckte det var en svensk...
Men har du sett tv-programmet?
Ja.
Vad tänker du kring det?
Jag tycker att vad ska man tycka om människor som... Alltså om man är influencer, eller det är väldigt svårt för mig att tycka någonting om det yrket. Jag har ingen relation till det. När jag tittar på Camilla Läckberg så gör hon en poäng av att visa hur hennes vardag är. Hon sminkar sig inte liksom när hon går hemma. Hon sitter i sin träningsoverall och hon pratar mycket om att hon hade gått upp i vikt mycket under den perioden. Så hon tyckte det var jobbigt att bli fotograferad. Men att hon verkligen ville visa hur hon är.
Mm.
Sen förstår inte jag alls hennes böcker. Det är inte min grej. Jag förstår inte mycket av det hon gör yrkesmässigt. Men jag tycker hon verkar vara en himla reko brud. Och jag tänker att programmets syfte är väl på något vis att boosta unga tjejer. Sen att boosta dem in i den där influencer-facket, det tror jag inte mycket på. Det känns lite, är inte det här, hör inte den här kvinnoidealet till en annan tid, kan man tänka.
Snödroppar av Mikael Bojén.
Jag antar att du har följt Britney-fallet. Du har ju antytt detta tidigare.
Ja, men jag har sista tiden kommit in på fallet med Britney Spears, ja.
Mm.
Och vi har ju pratat om den här kampen för att få det största medieutrymmet och få att du blir den som berättar historien.
Precis.
Att vem som får narrativet. Exakt. När två parter inte är överens.
Och det får man ju genom att få opinionen med sig, folket helt
ja.
Enkelt.
Ja. Och Britney Spears öde är ju ett exempel på hur en opinion verkligen har svängt.
Mm.
Och nu äntligen så är ju hon fri från sin pappa.
Ja, precis.
Och det finns inget annat skäl till det, skulle jag vilja påstå, än att hon fick med sig världens opinion. Hon fick med sig offentligheten, och helt plötsligt så blev det mycket, mycket mer angeläget för dem i beslutande funktioner, som till exempel The Court, att ta beslut som gick i riktning med hennes vilja. Vilket hon under de här åren som hon har varit under ett så kallat conservatorship har sagt att hon vill under alla de här åren.
Mm.
Men inte förrän det kom ut i offentligheten så fick hon igenom sin önskan.
Mm. Och det var väl igår den 29 september, va, som denna händelse ägde rum?
Ja, men det stämmer. Vi spelade in det här den 30 september, ja, och igår så var hon på någonting som kallas en hearing då. Där hon och hennes advokat har ansökt om att hennes pappa inte längre skulle vara hennes förmyndare.
Precis, och jag hörde att hon till och med vill behålla förmyndarskapet så någon annan blir hennes förmyndare under tiden. För om hon inte har en förmyndare, då kan inte han utredas.
Exakt. I och med att för hennes pappa, Jamie Spears, och jag kan berätta lite grann om hur det här förmyndarskapet ser ut, ifall det är någon som inte har följt Britney Spears öde. För Britney, hon var 27 år gammal när hon fick ett sammanbrott. Och hon hade precis fått två barn, precis skilt sig. Hon hade varit jagad av hela världen från hon var 4 år när hon började uppträda, 8 när hon fick en agent. Och hon var, jag vet inte om du kommer ihåg det här, men hon var nästan allmängods. Hon var hela tabloidpressens lilla driftkuku. Liksom.
Precis. Och när du har berättat klart så har jag några kommentarer just kring paparazzi.
Ja, nej,
och vad som har hänt med dem.
Ja,
nej, kör dit först.
Ja, för att hon, vid den här tiden hon hade sitt sammanbrott, så, och bland annat så slog hon en fotograf med ett paraply. Vilket jag inte känner är världens största grej. Hon hamnade också på första sidan över hela världen för att hon hade sitt barn i knät när hon körde bil.
Och rakade av sig huvudet och, gjorde hon ju också.
Ja,
eller inte rakade av sig huvudet, men rakade av sig håret.
Men jag förstod vad du menade.
Ja.
Ja. Och det kanske i... Det var ju flera tecken på att hon inte mådde bra. Mm. Men ett sånt här conservatorship, det är för personer som inte har förmåga att fatta egna beslut. Och det kan till exempel vara demens. Men de passade på och fick igenom det här. Och i hennes papper som den här Free Britney-rörelsen sen skakade fram, så kan man se att de säger att hon har demens.
Oj!
Ja, det är lite sjukt. Och den som fick all makt över Britney, som blev hennes förmyndare, det var hennes pappa. Och han fick makt över hennes ekonomi och över henne som person. Och det som var lurigt var att Britneys pappa och hon hade inte en bra relation. Han hade varit mycket frånvarande och han hade haft problem med alkohol och aggressivitet. Men nu så klev han in och tog över sin dotters liv helt enkelt.
Och har väl tjänat grova pengar på henne också?
Det är ju det, att han har tjänat mycket pengar på henne. Inte bara för att han har fått en ordentlig lön på, jag tror det är en jättebra månadslön har han fått för att ta hand om Britney. Men han har också tagit procent på alla hennes uppträdanden.
Som hon ändå har genomfört trots att hon...
Det hör också till saken. Ja. För den här personen då som enligt rätten inte kan ta hand om sig själv. Hon har gjort 4 världsturnéer, haft residens i Las Vegas med jättekomplicerade danser. Hon har varit programledare, en av programledarna i någon sån här typ Idol i USA. Varit med på intervjuer. Hon har arbetat som en galning under den här tiden.
Men samtidigt som han har hindrat att hon ska få träffa sina barn. Liksom.
Ja, och hon har inte fått ta del av sina egna pengar. För det är helt enkelt andra som har tjänat mest på det. Så tänk dig själv. Det här är verkligheten för Britney under de här åren. Hon är alltså, du vet, mellan 27 och 40 år. Hon får inte köra bil själv. Hon får inte rösta. Hon får inte skaffa sig en egen advokat för att slåss för att hon ska bli fri från sitt förmyndarskap, vilket hon ville hela tiden. Men däremot så är hon tvungen att betala för alla advokater som förmyndarskapet, det vill säga lett av hennes pappa, anställer för att hålla henne kvar i situationen. Så hon har hela tiden betalat advokater som kämpar mot henne.
Otroligt.
Ja. Dessutom så fick hennes pappa kontroll att installera ett säkerhetsföretag som övervakade hennes säkerhet dygnet runt. Men nu har en av dem som jobbade på det säkerhetsföretaget gått ut. Och häromdagen så släpptes en dokumentär där de intervjuade honom, där han säger att deras uppdrag var i själva verket att övervaka henne. De placerade ut övervakningsutrustning till och med i hennes sovrum, så att de kunde övervaka samtal mellan henne och hennes pojkvän och henne och hennes barn. De övervakade hennes telefon så att hon inte skulle kunna kontakta och få en egen advokat. Och han fick ett chip utav sin chef som sa: förstör allt som är på det här. Det här får inte komma fram. Men vad han gjorde, det var att han tog en säkerhetskopia, och det har han gett till New York Times. Så de skriver att de har verifierat de här uppgifterna nu. Så jag får hjärtklappning när jag pratar om det.
Ja, vilket fruktansvärt övergrepp. Nej, men nu känner man ju verkligen att man vill att han ska slaktas. Man är ju, men det som är fint med den här rörelsen, det är ju att den verkligen kom från gräs...
Ja, men du pratar alltså, om Free Britney nu.
Jag pratar om den här Free Britney-rörelsen. Och sen, jag menar, nu mot slutet är det ju många stora stjärnor som Madonna till exempel som har gått med den där Free Britney-rörelsen. Men det tog lång tid. Från början var det verkligen hennes fans, och de gav sig inte.
Nej, och där visar vi, det här är ju verkligen en så här solskenshistoria vad det gäller konspirationsteorier. För att Free Britney-rörelsen var de första som började kolla på det här, och redan 2009 startade de. Och för det första blev de stämda av Jamie från början. Sen så fick de också höra de blev drivna med, fick höra att de var galna och att hon verkligen behövde den här hjälpen, att det var bra att hon var under ett förmyndarskap.
Mm.
Men de har faktiskt inte gett sig. Och de har plockat fram väldigt mycket dokument från rättegångarna där man kan se att det här är ju jättekonstiga saker som har hänt.
Mm. Sen blev jag lite orolig, måste jag säga, för ett tag sedan när Britney, hon hade nått något framsteg i det här, och plötsligt såg man henne på hennes blogg dansandes topless och bara nu flippar hon ut igen. men hon var tydligen bara glad och ville visa att hon själv bestämde över sin kropp.
Ja, och grejen är att det är väl jättetroligt att Britney har mentala problem. Men då är
vem
ju,
skulle inte ha
men,
det?
Men jag menar, ja, precis, vem skulle inte ha det? Och framför allt, ett förmyndarskap är inte för människor med mentala problem.
Nej.
Det är inte alla som lider av monodepressivitet eller schizofreni. De har inte förmyndare. För det är ändå så att vi tycker att de ska kunna ta egna beslut och bestämma över sitt eget liv. Men hon blev faktiskt fråntagen allt det här fram till igår.
I'm so pleased and proud to say Jamie Spears is no longer a conservator.
Och det vi hörde här, det var när Matthew Rosengard, som är Britneys egenhändigt valda advokat, gick ut efter hennes hearing och meddelade hennes fans i Free Britney att nu är Jamie Spears inte längre hennes förmyndare. Och det här att man nu har beslutat att kicka Jamie som sin dotters förmyndare. Allt det här har egentligen skett på 3 månader. För den 23 juni i år så krävde Britney och fick godkänt från rätten att själv berätta om sin situation. Och det gav återupprättelse, kan man säga. Upprättelse till de här fansen som hade stöttat henne i alla år. För hon sa att hon ville ha sitt liv tillbaka. Att hon var traumatiserad av det hon behövde leva. Och hon berättade att hon var tvungen att ha spiral. Hon fick inte skaffa barn. Och det är också den här anställde från säkerhetsföretaget som nu har vittnat i den här dokumentären och till New York Times.
Som hjälper henne, som är på hennes
sida.
Men
nu är han på hennes sida.
Mm.
Han sa att han har slutat på det säkerhetsföretaget och det är det bästa han har gjort i hela sitt liv.
Mm.
Och att han känner att han måste berätta hur det var.
Det tycker jag är så modigt. Någon som liksom är anställd och liksom i apparaten. Det är så många som är ett sånt maskineri. Det tycker jag är en riktig hjälte.
Ja, för han kan ju råka illa ut själv.
Precis.
Eftersom han har varit en del
ja,
av det.
Ja, precis.
Men han säger att, och det här är ju väldigt äckligt, men han säger att att pappan då hade, att han var helt fixerad vid hennes pojkvänner. Och att de följde efter pojkvännerna, gjorde bakgrundskoller på dem. De infiltrerade även Free Britney-rörelsen och försökte skaffa information om de som drev den här rörelsen. För man var rädda för dem, vad de kunde ställa till med. Och nu har vi ju sett vad de kunde ställa till med.
Mm.
För när Britney talade från sitt hjärta, så det hon hade fått nej från domaren och rätten, samma domare som hon tidigare hade sagt samma sak till bakom lyckta dörrar, nu fick hon tillåtelse att skaffa en advokat som hon själv ville ha, och nu är hennes pappa inte längre hennes förmyndare, och hennes pappa är enligt lagen tvungen att lämna över all kommunikation mellan sig själv och advokaterna, så att
fantastiskt.
Allt kommer upp i ljuset.
Det är så många liksom domaren, vilken otrolig skithög. Och den här vakten som byter sida av liksom egen kraft, vilken hjälte liksom. Det är så många förutom Britney och hennes pappa. pappa som gör val.
Ja, men också det här att Free Britney var sedda som konspirationsteoretiker. Ja. Jag tycker det är väldigt intressant eftersom de var det. Och att det är ytterligare ett exempel på hur en historia berättas verkligen kan förändras.
Mm. Och det är ju därför vi tar upp det i den här podden. Det är ju inte bara för att vi är så tokiga i skvaller, utan det är ju för att visa just hur historier berättas i opinion. Det här är liksom motsatsen till hjältemyten, alltså när man identifierar sig med en, man vet vem som har rätt. Vi har ju pratat om tidigare i podden hur hjältens, den här enkla resan, hur den mer och mer luckras upp eftersom vi söker mer ambivalenta porträtt. Det är inte så lätt. Men hela det här att det finns en ny spelplan där man kan brottas om vems narrativ som är sant.
Yeah.
Det kräver verkligen att vi blir medvetna om att det handlar om perspektiv och storytelling och narrativ, så att man inte blir lurad av såna som Britneys pappa till exempel.
Men apropå skurken i en historia, jag såg en dokumentär igår, jag vet inte om ni har sett den. Den heter Pervert Park.
Nej.
Den handlar om, det finns ett område i Florida som det kallas för Florida Justice.
Mm.
Och det är ett projekt där sexualförbrytare, de bor där och de är tvungna att genomgå gruppterapi.
Mm.
Och det var ett porträtt av de här människorna som hade gjort de mest fruktansvärda saker som du kan tänka dig. En kvinna hade våldtagit sin egen son, till exempel.
Mm.
En hade slitit in en 5-åring i en bil och våldtagit henne.
Mm.
Och de var med i den här dokumentären och berättade om sina liv och vad de hade varit med om. Och för, tror jag, första gången så kunde jag känna att det här är ju människor.
Ja, visst. Det för att våga se det så måste man liksom veta på något vis att alla är kapabla till både gott och ont. Och det är ju lite det som är det stora dilemmat, för vi vill så gärna identifiera oss med att vara den goda. Det är det som är the core of the issue.
Ja, men
själva grund...
Yeah.
Men jag skulle bara vilja, jag hörde någon som pratade om paparazzi-rollen.
Mm.
Att paparazzi var ju, alltså såna här kändisfotografer, de eskalerade ju på 90-talet.
Mm.
Och det hände väldigt mycket hemska saker då. Jag menar, de var ju helt gränslösa. De fotade Paris Hiltons under kjolen, stack upp en liksom kamera. Oj, hon har inga trosor, som om hon inte har rätt att ha på sig eller inte ha på sig vad hon vill. De jagade Lady Di, så hon, det var ju flera bilar och motorcyklar. Det var ju paparazzi som orsakade den dödsolyckan. Och så det här med Britneys sammanbrott som filmades och lades ut i realtid. Och det var då som Instagram sen blev stort, enligt den här analysen. För då, det är väldigt lätt att titta på Instagram som ett onlineforum där alla bara visar sig så perfekta som de vill. Och liksom man framhäver sina liv så som man själv vill. Men enligt den här människan som hade analyserat det här, så var det också ett sätt att ta ifrån paparazzi makten. För när Instagram, även om det fortfarande finns paparazzi fotografer, så är det inte alls lika lätt att vara paparazzi fotograf när kändisar själva bjuder in publiken. För det var ju det, man letar ju efter de privata ögonblicken. Man letar ju efter de nakna privata ögonblicken hos de här människorna som verkar så glamorösa och framgångsrika. Men om kändisar själv bjuder in till köket, till vardagsrummet och sen till och med in i sovrummet och visar upp privata relationer, då är det jättesvårt för paparazzi att existera på det sättet. Och i och med det så Instagram, och i och med att man själv liksom började skapa sin persona, så tappade också paparazzi-fotograferna mark. Jag tänkte på det när det finns ett par, hon heter Chrissy någonting, nu tappar jag, hon är ihop med en väldigt känd musiker. Ja, nu kommer jag inte ihåg på, men de la ju till och med upp när deras barn dog under förlossningen, eller strax innan förlossningen, fick man följa deras sorg helt enkelt. Och nu, jag tänkte på det innan jag gick hit, för att det var ett år sedan de förlorade sitt barn, och då hade hon lagt ut på en bild som är väldigt, väldigt vacker, när hon ligger och gråter och blir tröstad av sin man. Men man får ju dubbla känslor, för det är ett sånt otroligt privat ögonblick. Chrissy Teigen heter den här fotomodellen som la upp den här bilden på sig själv och sin man när hon var jätteledsen. Sen påpekade Björn just att paparazzi-begreppet, det kommer ifrån en Fellini-film, La Dolce Vita, där paparazzo heter han som är kompis med huvudkaraktären. Han är pressfotograf. Ja, Karin, har vi skvallrat klart för den här gången?
Vi har skvallrat klart för den här gången. Och nu vill vi bara säga att medverkade idag gjorde också Mikael Bojén. Och här, du och jag
vi
har pratat.
Petra Reveny, Karin Blixt.
Och Björn Knutsson.
Woo!
Och Pervert Park har regisserats av Lasse och Frida Barkfors. Finns på SVT Play. Kan också varmt rekommendera.
Stollar, bollar.
Stollar,
bollar.
Stollar, bollar.
Stollar, bollar. Med Karin, Petra och Björn. Stollar.